Men till skillnad från under den tiden så är det idag ingen som skriver den typen av romaner. Många av de författare som idag är, räknas som klassiker, de skrev berättelser som handlade om fattiga bönder eller rikshadragare eller arbetare som utnyttjades. De avspeglade sin samtid och de försökte spegla det här väldigt hårda livet som vanliga fattiga människor hade. Men den typen av litteratur läser man inte idag. Det finns inte i bokhandlar idag. Så det finns många likheter, men det finns stora skillnader också. Att man uttrycker inte det. Man kan säga att om man tittar på kultur, på litteratur och konst, så har man inte de möjligheten att spegla den delen av samhället idag.
Kinas historia genom årtusendena är en ganska blodig sådan. Tiden 1949 till 1999 är inget undantag. Åtskilliga miljoner människor har fått sätta livet till under de gångna 50 åren. Är det frid och fred du ser framför dig, Tom Hart, vid Centrum för Stilla Havs Asiens studier?
Ja, det är hemskt svårt att se vad vi har framför oss egentligen. Jag är personligen inte rädd för att den här regimen inte kan klara sig kvar vid makten utan att använda maktmedel om ekonomin fortsätter att spåra ur som det är för närvarande. Eller i alla fall möta väldiga problem. Men det är hemskt svårt att veta. Man skulle vilja hoppas på att man kan ha en fredlig fortsättning på det här. Det var ett tag sedan stora blodutgjutelser i centrala Kina i alla fall. Även om det pågår ganska blodiga utrensningar, alltså individuellt så att säga, i Xinjiang i Centralasien, där det finns problem med de icke-kinesiska folken som bor där, uigurer och andra, även i Tibet.
Det låter som en lite dyster bild och du ska snart få utveckla dina tankegångar, men innan dess så ska Staffan Sonning berätta om en man som han träffade igår. Du träffade en gammal revolutionär, har jag förstått.
Just det, det är en gammal man som jag tycker förkroppsligar mycket av kommunistkinas hela utveckling. Han kommer ursprungligen ur en rik familj, men han blev revolutionär i mitten på 30-talet. Han slutade som biträdande minister. Jag träffade honom igår. Han kommer aldrig att glömma hur det kändes när Mao Zedong utropade Folkrepubliken Kina, säger han. Och det var den 1 oktober
1949.
Det var upprymd och lycklig. Det vi hade kämpat och slagits för hade blivit verklighet. Äntligen hade Kina fått en folkets regering, säger Zhang Zixiang. Jag möter honom i hans lilla lägenhet i ett enkelt hyreshus i Pekings utkanter. Han är 84 år gammal, men blicken är klar och skarp. Jag föddes i en rik familj, men jag såg med egna ögon hur feodalsamhället förtryckte människor. Därför blev jag revolutionär, säger Chao. När Chao var 21 år gammal, 1936, gick han med de unga pionjärerna. Ett år senare fick han uppdraget att bli infiltratör. Han skickades till den dåvarande nationalistarmén Kuomintang för att försöka undergräva soldaternas moral. Efter 13 års kamp upplevde han Folkrepubliken födas. Han var själv i staden Nanking och ledde en enhet ur den unga folkets befrielsearmé. Därför kunde han själv inte höra Mao Zedong mötas av jublet när han förklarade att det kinesiska folket har rest sig från tribunen ovanför Himmelska fridens port i centrala Peking. Men Chang hamnade snart själv i Peking och gjorde en snabb karriär inom den kommunistiska byråkratin. Han blev till slut biträdande minister inom hälsovårdsdepartementet. Chang är vid 84 års ålder fortfarande partimedlem och skriver med jämna mellanrum brev till partiets centralkommitté. De första 5 åren i Folkrepublikens historia var fantastiska, säger han. Men sen svängde partiet för långt åt vänster. Vi gjorde stora misstag genom åren. Chang berättar att han själv var en av ledarna för det som kallades anti-högerkampanjen 1956. Antihögerkampanjen var egentligen inledningen på en rad katastrofala beslut av den allt mer enväldige Mao Zedong. Mao uppmanade till frispråkig kritik av partiets politik. Men de som lydde uppmaningen, de stämplade snabbt som kontrarevolutionära högermänniskor. Jag hade ansvaret för utrensningarna på flera institutioner inom hälsovården. Det var ett stort misstag. Jag har efteråt personligen bett alla i angrepp om ursäkt, säger Chang. Det stora språnget var slagordet för nästa katastrof. Miljoner människor dog i svält och umbäranden när Mao försökte beordra fram en ny ekonomisk utveckling. Men den största katastrofen var ändå kulturrevolutionen, säger Zhang. Jag blev själv offer för kulturrevolutionen, säger Zhang, och visar en svårt skadad höger fot. Jag blev slagen i fängelset och de vägrade mig läkarvård, säger han. I 10 år härjade Kina av Maos band av rödgardister som grep, fängslade och trakasserade alla som misstänktes vara kontrarevolutionärer. Det var ett gigantiskt misstag. Mao Zedong hade blivit för enväldig. Han förändrades, säger Zhang. Zhang ansågs vara representant för en alltför elitinriktad hälsovård. Stadsborna fick bättre sjukvård än bönderna, ansåg rödgardisterna, och fängslade Zhang. Sedan 1978, då Deng Xiaoping inledde sina ekonomiska reformer, är Kina på rätt spår igen, säger Zhang. Nu, när Folkrepubliken Kina är på väg att fira sin 50-årsdag, är landet egentligen kommunistiskt, bara till namnet. Deng Xiaoping styrde in på en kurs rakt in i marknadsekonomin. Nu trängs McDonald's-restauranger med modebutiker och diskotek, åtminstone i Peking och andra storstäder. Men Zhang är obrottsligt lojal med partiet. Det är marknadsekonomi med kinesiska förtecken vi ser, säger han. Men han ser samtidigt stora faror i utvecklingen, säger han. Tillsammans med några andra pensionerade partimedlemmar har han just skrivit ett brev till partiets centralkommitté och varnat för följderna av den korruption de ser sprida ut sig i spåren av marknadsreformerna. Om vi inte får stopp på mutorna av korruptionen så kommer det att bli slutet för kommunistpartiet och troligen också slutet för Folkrepubliken Kina, säger Zhang. Staffan Sonning för studien i Peking.
Ja, det här var alltså Zhang Zhekiang, revolutionär agent i Kuomintang, minister under Mao och sen satt i fängelse i samband med kulturrevolutionen 1966. Och denne Zhang Zhekiang skildrar en rad misstag alltså under revolutionens gång. Och den utbredda korruptionen riskerar att skälpa hela Folkrepubliken, tror han. Är det också din åsikt, Tom Hart, vid Centrum för Stilla Havsasien studie?
Det är det ju, fast det här programmet, om jag får säga, riskerar att gå lite grann, lite för mycket i det negativa tecken. Det finns en hel del positiva drag i dagens Kina också. Vi kan återkomma till det kanske. Mm. Men om man följer det här spåret ändå, är det väldigt intressant det han säger, på det mycket typiskt också. Att dels hoppar han över den terror som rådde under första delen av 50-talet som drabbade bokstavligen miljontals människor, satte livet till i så att säga, den socialistiska omvandlingen av sina landreformer mer och mer. Nu hoppar han helt över. Så kommer han till stora språnget framåt som var en katastrof som resulterade i en svält mellan 30 och 40 miljoner människor, men dessutom väldigt, väldigt många som dödades rent av i kampanjen och en till högre kampanjen.
Det var då man skulle genomföra de här stora kooperativen. Ja. Det var missväxt och det var många saker
det
då,
var
som också slumpade.
Missväxt, det var att
misshushållning med resurserna.
Ja, absolut.
750 000 kollektiv skulle bli 75 000 kollektiv över hela det stora Kina.
Ja, det finns många siffror. Ja. Kan vara, men det var ju en ren katastrof som drabbade folket i sin helhet. Så kom han fram till kulturrevolutionen på 60-talet och sa att det var värst. Ja, det var värst därför att det var partiet som drabbades, inte folket som drabbades. Och det tycker alla kommunister, att minsann det där var ju fruktansvärt. Och så nämner man inte helst de tidigare katastroferna som drabbade inte bara sig själva utan allihopa. Och det där är ju skandal och det går man på fortfarande. Det är ganska hemskt att det är på det viset. Å andra sidan har hemskt mycket ändrats totalt sedan dess. Man har inte såna här masskampanjer. Ja, en liten skala har vi lite grann. Det är fortfarande som kommer upp då och då. Men den där tiden är för det mesta ju...
För kulturrevolutionen hade också som syfte att göra upp med byråkrati och maktfullkomlighet.
Ja, jag har skrivit en avhandling om det. Det finns ju väldigt mycket det handlar om. Att hålla revolutionen igång, men framförallt, precis som han sa, Stefan Zorning sa, att det handlar om Maos envälde.
Men maktens män klamrar sig fast ändå, de skriver brev till varandra och det är de som sitter kvar idag.
Ja. Det är inte bara såna här gamlingar som skriver brev till centralkommittén och sätter och varnar för korruptionen. Det gör ju självaste toppledarna. Jiang Min själv har sagt att vårt land, precis som han säger, vår regim och vårt land kommer att stå eller falla på frågan om vi kan bli av med korruptionen. Men det är själva partistyret som gör att det hela är korrumperat, förstås.
Jag tycker också det är ganska intressant att höra den här gamle mannen som hela tiden säger att ja, det var ett misstag. Och sen kom det här, det var ännu värre misstag. Men nu är vi inne på rätt spår. Den här politiken nu är bra. Och det har han ju säkert sagt varje gång redan på 50-talet att ja, det förut var ett misstag. Men nu är vi inne på rätt spår. Och sen kommer kulturrevolutionen och då drabbades han ju själv. Men jag kan nog tänka mig att han även då sa att det här var rätt. Och sen... Nu är vi också inne på rätt spår, så att då är frågan liksom, hur självständig är han i sin bedömning när han säger att vi nu är inne på rätt spår.
Staffan Zorning, du som mötte honom igår, verkar de tänka i de här banorna? Finns det någon självkritik?
Nej, det jag reagerade egentligen på precis samma sätt. Han tog väldigt, väldigt lätt på det stora språnget och där ju den största, ska vi kalla det, slakten skedde, och att han koncentrerade sig mer på det som hände strax innan och det som hände strax efter. Och det är väl möjligen symptomatiskt. Det finns självkritik, men den är noga sållad, som skulle man kunna säga.
Men du, om vi ska gå tillbaka till den här frågan med korruptionen som denne man säger är... Det som kan fälla hela Kina. Förra veckan så avrättades 8 affärsmän för påstådd korruption. Avskräcker inte dödsstraffen?
Frågar du mig?
Ja.
Ja. Nej, det gör de ju inte i någon högre utsträckning. Det är ju så att just när det gäller korruptionen så är det. De måste visa, åtminstone försöka påvisa att de gör krafttag emot det. Eftersom det är naturligtvis alldeles sant att är det någonting som kommer att hjälpa det för dem så är det sannolikt korruptionen. Om man tittar tillbaka i historien, om inte jag minns alldeles fel, så var just någon slags motsvarande korruption som fällde det sista kejsardynastin i Kina. Det bidrog till, åtminstone indirekt, till revolutionen och till kommunisternas seger över nationalisterna. Och det som hände på torget, Himmelska fridens torg 1989, där jag själv var ju också i grunden en folklig vrede över en allt tilltagande korruption.
Ni andra runt bordet, ni nickar. Ordföranden Mao, han dog alltså 1976, och sen kom då den auktoritära Deng Xiaoping, reformvän, och sen 2 år tillbaka så har vi den mer försiktiga Jiang Zemin, och de har då utvecklat sin variant av en marknadsekonomi där staten alltså sätter priset på el, på vatten, på ris, på olja och bensin, och priserna är väldigt låga, men icke desto mindre är det då möjligt att till exempel komma över kapitalvaror från väst och storstäderna, det glimmar om de här kontorsskyskraporna. Hur har folk hanterat de här förändringarna? Vad säger du, Anna Gustafsson Chen?
Det beror väl på vilka människor man talar om. Det finns ju oerhört många människor i Kina. De lever på så olika sätt i olika delar av landet. Så jag tror inte man kan säga någonting generellt om kineser i allmänhet. Om man ser på människor som bor i storstäderna längs kusterna, så är det klart att de har ju kunnat tillgodogöra sig mycket av det här. Det kan man, många leva ett ganska bra liv. Man kanske har en dator hemma, man kan skicka e-post till sina släktingar i utlandet. Men bor man i någon liten by långt inne i inlandet, på randen av öknen, då har man ju kanske inte fått se röken av allt det här. Jag hade en liten kommentar också angående det här med dödsstraff. Eftersom jag är med i Amnesty så vill jag gärna påpeka att det finns oerhört många utredningar som visar att dödsstraffet har ingen effekt på brottslighet. Och just när det gäller korruption så kan man också påpeka att de som avrättas för korruption är ofta de som har fifflat lite grann. Men när man har en högt uppsatt pamp som Chen Xitong i Peking, som för några år sedan var inblandad i en enorm skandal där det var tiotals miljoner dollar som han försnillade, då hamnade han i fängelse, men inte ett vanligt fängelse heller, utan han får lite bekvämare fängelse. Så att det är ju skillnad på folk och folk även där. Om man verkligen ville ta i med krafttag mot korruptionen skulle man ju slå till mot de största skurkarna hårdast, men det gör man ju inte, och det tror jag vanliga människor är rätt så medvetna om också.
Men den här förändringen då, den här mot en marknadsekonomisk utveckling, det har inte skapat än människor som är fyllda av förväntan. Om några år så är vi där, då har vi blivit Förenta staterna, eller kinesiska Förenta staterna, någonting sånt. Det är ingen sån liksom förändring som ligger framför, och det är fortfarande socialismen och den knutna näven och hammaren och skäran som gäller.
Nej, det tror inte jag. Jag vet inte vad Tom säger, men jag tror det finns många människor som har en slags dröm om att om några år är vi där. Det finns ju liksom någon sån här en slags förhoppning, alltså att man har den här idén om att vi skulle nog kunna, och samtidigt så finns det lite de här konspiratoriska tankarna om att omvärlden vill hindra att vi kommer dit, va?
Det är väldigt komplicerade frågor du ställer egentligen, ja. För att visst, om man talar med ledare, om man talar med sofistikerade representanter för regimer, man säger så, som man träffar ibland i utlandet, de uttalar sig på så sätt att vi önskar ingenting annat än att ha ett modernt, demokratiskt samhälle som på alla sätt, inte som era, men som vi absolut ni skulle acceptera utan vidare. Och det kommer med tiden, men vi måste gå långsamt eftersom, som de själv säger, det kinesiska folket har tyvärr en mycket, mycket låg kulturell nivå. Ja. Så vi är inte beredda, vi är inte färdiga, vi måste gå långsamt. Och sen när det gäller marknadsekonomi etc. så säger de, ja, det måste gå bit för bit. Man frigör det jordbrukssektorn för jättelänge sedan med ganska god resultat. Men sen när man kommer in på de statliga företagen, ja, de anställer så fruktansvärt många människor, på att man har 100 miljoner någonting sånt anställda. De kan, även om de går med förlust och åsamkar samhället väldiga problem, så kan man inte bara stänga dem, för då blir det, arbetslösheten blir ju astronomisk, vilket också håller på att ske. Och så vidare. Så det är en blandekonomi. Staten ligger som en tung filt över mycket stora delar av det, med andra blomster att gå framåt. Och det, precis som Anna säger, förhållandena är så väldigt olika i olika delar av landet. Men det räcker inte att säga kust och inland, det räcker inte att säga stad och land, utan man kan hitta till exempel på stenålders byar utan elektricitet, fortfarande massor i Kina, eller också den mest moderna, vibrerande Manhattan-liknande områden. Det är en kontinent, det är en hel... Alla 4000 år kinesisk historia finns fortfarande levande i olika delar av landet, tycker man ibland.
Den politiska oppositionen då? Det finns ju någonting som kallas för det demokratiska partiet. Vilka är det och vad vill man?
Det här är man har alltid haft låtsas demokratiska partier i Kina, 8 stycken som har kvarlever från tiden före revolutionen, som man har stoltserat med att det finns en viss politisk frihet i landet, men det är bara falska partier. Nu har man under förra året gjort ett försök att etablera ett demokratiskt parti. Och vi vet att ganska många som har kommit på den idén och fört fram den här tanken är faktiskt medlemmar i byråkratin, är till och med kommunistpartimedlemmar. Och man gick väldigt, väldigt långsamt och varligt tillväga. Man skrev stadgar där det står, precis som det ska stå, att även vårt nya parti lovar att följa kommunistpartiets ledning och förklara sig lojala etc. Och de fick uppenbarligen signal att det kanske skulle gå att registrera sig och så vidare som ett nytt parti. Men sen är regimen uppenbarligen för nervös för att tillåta det nu. Så de slår ner och har arresterat alla ledare som de kommer på, ganska många. Kanske du vet, Anna, hur många har fängslats nu, men det är
just inför firandet här nu.
Ja, det sista halvåret eller så. Och sen har vi också den här typiska massrörelsen mot Falun Gong, den här sekten.
Varför är den? Den är ju så liten. Varför är den hotfull? Har ni någon idé?
För det första så är den väl inte så liten. De har rätt så många miljoner medlemmar. Men det som är farligt med den, det är väl inte egentligen vad de gör, utan det är väl det att det är en organisation. Man har en ledare som är en väldigt stark ledare, också en karismatisk ledare. Och så har man underavdelningar och den internationella rörelse också. Och det är ju farligt. Organisation är farligt i Kina. Allting där folk börjar organisera sig, det finns någon slags struktur, då drar man öronen åt sig, tror jag, från kommunistpartiet. Det är lite intressant att man ser bakåt i historien då, för mig som egentligen håller på med historien före 1949, att från början så väldigt många av dem som var med och grundade kommunistpartiet var från början anarkister. Men en av anledningarna att så många lämnade anarkismen och gick över till kommunismen var just att kommunismen hade en struktur. Anarkisterna var väldigt lösa, de hade bra idéer, men de kunde aldrig organisera någonting. Medan kommunisterna hade en väldigt tydlig struktur, och man kunde dela in partiet. Det var väldigt tydligt vem som hörde, vem som var inne och vem som var utanför, och man hade organisation. Så jag tror att just det är själva organisationen som är farlig, att det finns en slags struktur och folk kan meddela sig med varandra. Och
den här qigong-sekten skrämde livet, tror jag, av partiledningen när de den 25 april, tror jag det var, bara helt plötsligt samlade ett par tusen, flera tusen medlemmar utanför partihögkvarteret mitt i Peking och satt sig ner på trottoaren och satt där hela dagen utan att göra någonting, och sen försvann. Man hade ingen aning, man visste inte ens om den här organisationen innan det, så det skrämde dem väldigt mycket.
Staffans aning i Peking, finns det några andra gryende eller groende frön till opposition i Kina?
Nej, inte organiserad opposition i den här meningen. Det är klart att det finns det som någon slags försiktig opposition också inom statsapparaten och inom det etablerade samhället, där man så att säga försiktigt diskuterar utvecklingsvägar, men någonting lika dramatisk väg som det här demokratiska partiet, som ju inte fick finnas, visade sig. Det kan jag inte säga att man kan se, nej. Mm.
Men ändå så hörde jag dig, jag har hört i nyhetsrapporteringen, så har du sagt att du har formulerat att fredagens firande är sannolikt den sista stora kommunistiska maktdemonstrationen. Det måste tyda på att du förebådar någonting.
Ja, det tror jag absolut. Alltså det tror jag absolut att det kommer att bli så, därför att det kommunistiska systemet är ju på väg att förinta sig själv. Det är ju inte längre något kommunistiskt system egentligen. De kallar det själv för en marknadsekonomi med kinesiska förtecken, eller socialistisk marknadsekonomi eller någonting sånt där. Men i praktiken så är det inte ekonomiskt sett, och när det gäller samhällsuppbyggnaden så är det ju inte mycket kvar av det kommunistiska samhället, så att det är ju redan på väg att försvinna, och många hävdar ju att det redan är borta, att det egentligen bara är till namnet och själva partiapparaten som är kvar. Och fortsätter utvecklingen som den har gjort, så kommer den, tror jag, med automatik att förinta sig själv.
Mm. Frågan är alltså inte om Folkrepubliken faller, utan snarare när.
Jag bara invända lite grann. Det är inte bara partiet som återstår med sina 58-60 miljoner människor, av vilka vi vet inte hur många lojala egentligen, men det finns också en beväpnad polis av över en miljon man, och det finns en militär också som hittills alltid varit lojal mot partiet. Så att det är helt korrekt vad Staffan säger, men ändå måste man ha klart för sig att det finns en maktapparat som fortfarande fungerar.
Det är ett annat exempel, inte så långt härifrån, Indonesien, vad som händer om den väpnade maktapparaten börjar gå åt ett annat håll än vad den politiska ledningen gör. Det kan ju ta en ände med ännu större förskräckelse.
Ja, just.
Hörrni, Napoleon formulerade en gång en devis apropå Kina, att när Kinas folk vaknar så kommer världen att darra. Men du, Tom Hart, du har sagt att vi överskattat Kina, att respekten har varit alldeles för stor.
Ja, det är också sant. Det är märkligt. Kineserna är underbart på politisk teater, och det är också på något sätt förtrollande, det här enorma landet. Det är så historia, men framförallt 2,5 miljarder, sa du. Det kan vara 50, 60, 70 miljoner fler än det egentligen. Vi vet egentligen inte, men det är en enorm massa människor. Och alla har för sig att därför måste det med nödvändighet bli världens största ekonomi. Det måste bli världens största, så småningom, militärmakt. Allt det har väldigt lite fogle, väldigt lite verklighet bakom sig. Landet är inte så viktigt, varken sig ekonomiskt eller politiskt eller militärt i världen som vi tror, och det finns en allmän...
Men vadå, affärsmän i hela världen har ju vallfärdat dit och sagt vilken enorm potential och vilken enorm marknad som ruvar i Kina.
Ja, det har de sagt, ja.
Har de fel allihop?
Det har de, ja, förmodligen. Det är fråga hur många som verkligen tjänar pengar, som har vinst i Kina. Hela tiden pratar man om den framtida vinsten. Det finns också en annan berömd citat om Kina, att det är världens största potentiella marknad och kommer alltid att vara världens största potentiella marknad. Men det är inte många som tjänar pengar där. Det är de utlandskineser som är det, som är 80% av utlandskapitalet. Det går bättre för dem, för taiwaneser och Hongkongbor till exempel. Men de flesta utland... Var det inte i morse som Ericsson rapporterade att det som man trodde skulle bli en 10% tillväxt i år istället för att ha gått ner 10%? Eriksson är inte första som upptäckte att det som verkligheten inte är vad man tror.
Ni lyssnar på Studio 1 i P1. Det handlar om Kinas väg efter det att 50-årsfirandet av Folkrepubliken klarats av nu till helgen. Ett enormt stort land, statt i recession, med hög arbetslöshet, slitna statliga fabriker och människor utan varken socialförsäkring eller A-kassa. Och en befolkning som växer mycket snabbt. Vad kan man göra? Vad är vägen ut? Det finns såna här intervjuundersökningar. Kina är ett land där de unga säger att det viktigaste i hela livet är familjen. Det är det viktigaste som finns. Vad innebär det? Finns det någon styrka i det? Vad säger du, Anna Gustafsson?
Det finns det väl. Men å andra sidan så tror jag att det finns väl liknande undersökningar i Sverige också, där man kommer fram till att vänner och familj är det viktigaste som finns för ungdomar.
Inte i samma bedövande grad. Familjen är liksom kärnan.
Men det är klart att visst är det en styrka. Det är klart att det är en styrka, speciellt om man har en sån situation att man inte har socialförsäkringar och A-kassa om man blir arbetslös. Då får man ju förlita sig på sin familj. Så det är klart att familjen är viktigare här. Vi kan ju flytta hemifrån när vi är 18 år och få en lägenhet, och kanske klarar vi oss inte själv, kan vi få hjälp. En kines som hör det, han tror ju inte att det är sant. De flesta kineser tror att vi slänger ut våra barn när de är 18 år, och det är jättesynd om dem. De kan inte riktigt föreställa sig att de är jätteglada, för de kan få en egen lägenhet och leva ett eget liv. Det är klart att det är jättebra också om man kan använda det till någonting positivt. Jag tycker det lät så väldigt negativt här nyss när du pratade om Kina, men kineser är ganska sega och slitstarka och uppfinningsrika människor, så jag tror inte att framtiden behöver se så nattsvart ut som den utmålas.
Jag träffade en gång en ung grabb i Hongkong som berättade att han en gång satt i sin fars knä och att pappan då hade gett honom en ätpinne av trä. Försök bryta den, sa pappan, och så den gick ju då av på en gång, och då tog pappan en hel bunt ätpinnar. Försök bryta den nu, sa pappan, och pojken tog i sig, han blev alldeles blå och misslyckades förstås. Och den här grabben är nu ändå en framgångsrik egen företagare. Men den här liknelsen om ätpinnar, den handlar den om familjen eller handlar det om kollektivet? Vad handlar det om?
Nu är vi inne på en absolut väsentlig punkt här om Kina. Kina, att det är alldeles korrekt som du antyder, att kineserna av traditionen, av kulturen, de ser till den egna familjen, den egna klanen, den egna lokaliteten. Och det har alltid varit ett stort problem för ledningen att mobilisera det här folket mot yttre fiender, till exempel mot japaner, mot imperialisterna etc. Kommunisterna kom på en mycket bra idé. Det vill säga på så sätt att det fungerade. Det vill säga att lära dem tänka i termer av samhällsklasser och klasskamp och världskommunistisk klasskamp etc. Och det fungerade faktiskt. Man lyckades övertyga rätt många människor att det stämde. Det var på det viset. Problemet var, så jag brukar alltid säga, att de fortsatte att betona klasskamp etc. Även efter de hade kommit till makten, efter de hade vunnit kriget över sina fiender, och vände det kinesiska folket mot varandra. Och det är det som det man kallar för reform Kina från 79 framåt. Det var att man avblåste klasskampen och gick över helt och hållet till en annan idé, nämligen att bygga upp landet och göra landet rikt. Och nu är frågan då, kinesiska folket kommer fortfarande arbeta ihop för en gemensamt mål om de tror att de kommer att lyckas bli rika och moderna etc. Om detta nu börjar fallera, hur kan man då motivera dem? Ja, problemet är, lösningen är, tror de, nationalismen, den chauvinistiska nationalismen. Världen är emot oss. Om det är problem, det är någon annans fel, inte vårt fel. Det är amerikanerna som inte vill att vi ska bli starka. Den tendensen blir allt mer påtaglig under 90-talet, och den är mycket farlig naturligtvis.
Och den underblåses för gärna av regimen?
Ja, för att få stöd.
Jag vet inte, någon har berättat att man körde bussar till de här demonstrationerna, antiamerikanska demonstrationerna, i och med den här missilen som slog ner i Kinas ambassad i Belgrad. En stötesten har ju varit förhållandet till Taiwan. Bara häromdagen så tackade fastlandskinas utrikesminister i Peking alla de nationer som ställt upp med hjälp efter jordbävningen då förra veckan till, citat, den kinesiska provinsen Taiwan. Det gjorde förstås många taiwaneser förbannade, eller hur, Staffan Soning?
Oh ja, Taiwan är ju, det är ju så att säga en av de sista kvarvarande svåra nötterna för den nuvarande partiledningen och för för presidenten Jiang Zemin. Det var en oerhörd triumf för honom när han själv fick ta åt sig äran så att säga för återförandet av Hongkong till moderlandet. Och nu är det bara Taiwan kvar. Så vitt jag förstår så ska Taiwan ha en alldeles egen jättelik vagn i paraden som ska arrangeras här på fredag. Så att målet är ju ett enat Kina till slut. Och det kommer att synas i paraden. Men taiwaneserna är, så vitt jag begriper, fast beslutna att, så att säga, hålla sig undan fastlandskina fram till dess att kommunistpartiet eller till att samhällsförhållandena förändras radikalt.
Mm. Anna Gustafsson, kände det finns en märklig paradox med Taiwan som ju styrdes av Chiang Kai-shek och hans Kuomintang efter att Folkrepubliken utropades 1949. Både Kuomintang och kommunisterna var revolutionära antikapitalistiska rörelser.
Ja, från början så är de partierna egentligen inte så olika om man tittar på deras struktur. Alltså Kuomintang hade sitt ursprung i en revolutionär rörelse som avsatte kejsardummet. Och man hade faktiskt väldigt tidigt i början så hade man på sin dagordning då antiimperialism, antikapitalism också faktiskt. Och det är ett parti som senare hade sovjetiska rådgivare. Och när man omorganiserade sig till ett parti så byggde man det efter en leninistisk modell. Och man hade sovjetiska rådgivare som stöttade Kuomintang från början innan man började stötta kommunisterna. Så att, och om man läser gamla brev, gammal brevväxling, så kan man hitta brev där man talar om kamrat Chiang Kai-shek och så. Det är inte så många som vet det idag tror jag i Sverige, för man tänker liksom termer höger och vänster, kommunisterna vänster, så måste Kuomintang vara jättemycket höger. Men från början så har de mycket gemensamt, och om man ska förenkla det så får det väl kanske två saker som skilde partierna åt, och det var ju det här med klasskamp och proletariatets diktatur som man ju inte ville ha i Kuomintang. Men sen har de ju utvecklats naturligtvis åt helt olika håll.
Mm, ja, och nu har de båda börjat anamma kapitalism, om än på lite olika sätt. Kommer de någonsin mötas?
Ja du, om man kunde svara på det. Det är svårt att säga, men det beror på vad som händer i Kina tror jag. Vad som händer i Kina på fastlandet, vilken utveckling som det blir där.
Mm. Tom Hart, du sa förut att världssamfundet har varit lite för flata mot Kina. Vad skulle hända om Taiwan fick en plats i FN? Vore det en provokation? En omöjlig sån?
Ja, det är svårt att tänka sig hur de kan få en plats i FN som det ser ut nu i konstellationen i världen. Men en observatörplats är tänkbar faktiskt. Men det beror lite grann om de söker en sån också. Och det har de sökt. Men kineserna är så hårda att det lär de inte få för närvarande. Mm. Det problemet här är att man har kommit tanke på att Taiwan har klarat av ett mirakel kan man säga. Att släppa den diktatoriska makten, införa demokrati och faktiskt klänga sig fast vid makten än så länge till och med. Jag tycker att det är bland det mest tragiska av det som hände för 10 år sedan, Hemiska Fridens torg etc., var att man missade chansen på fastlandet att göra likadant. Den gången var...
Vem skulle ha gjort något och hur?
Ja, Deng Xiaoping borde ha fattat det motsatta beslutet av det han fattade. Han borde ha låtit Jia Qiang, premiärministern, den gången.
Man missade tåget?
Ja, samhällsförhållandena var faktiskt bättre då än nu. Det var inte så många arbetslösa. Bättre kontroll över ekonomin. Oppositionen som studenterna och andra, många andra visade var trots allt en lojal opposition. De ville ha av med korruption, de ville ha en bättring, de ville inte skäl på partiet. Deng Xiaoping hade kanske rätt, om man hade gett efter så hade man kanske förlorat makten. Men det hade varit en fredlig maktförlust och det är precis vad som hände på Taiwan. Det hade varit underbart om det hade hänt i Kina.
Staffan Sanning i Peking, du har besökt Kina flera gånger sedan juni 1989. Vad har du sett för processer? Känner du igen det här som Tom Hart beskriver? Då hade man den gyllene chansen.
Ja visst. Det var ju nyckelhändelsen var ju när Deng Xiaoping valde att göra sig av med Chao Ziyang istället för att så att säga stärka honom. Det var ju Chao Ziyang som strax innan tillslaget på Himmelska fridens torg stod och i tv och grät och sa det är för sent. Han förstod vad som skulle hända, men han var ju den person som förkroppsligade det som demonstranterna hoppades på. Så då fanns chansen. Nu ser jag ingen motsvarande chans på länge än.
En övergång, en förändring är nödvändig. Måste den bli lång och blodig, Tom Hart, kort?
vet inte. Men det måste ske i vilket fall som helst. Man måste komma angripa de här problemen. Och framförallt framtidens problem med stora resursproblem och så vidare kräver en befolkning som är med, som är med på noterna och lojal och aktiv och innovativ. Förtryck kan man inte åstadkomma någonting sådant.
Vad säger Anna Chang?
Jag tror att Kina kan få en positiv utveckling. Det ser ganska mörkt ut, men det beror nog väldigt mycket på just det här om man kan skapa en slags samhällsanda eller ett samhällsansvar, att människor vill ta ansvar för sitt land och känner ett ansvar för sitt land utan att det blir den här överhettade patriotismen eller nationalismen.
Klockan är snart 11 på kvällen i Peking. Vad ser du utanför ditt hotellrumsfönster så här dagen före dagen före dagen? Staffan Salning till sist.
Det är svart, det är mörkt. Jag har just varit ute och jag har sett hur folk sopar och städar och fejar och in i det sista placerar ut blommor för att göra det så fint som möjligt inför den stora dagen på fredag.
Och massor av röda flaggor har du berättat. Med det säger vi tack till Staffan Sonning, Sveriges Radios korrespondent på plats i Peking. Tack också Anna Gustafsson Chen, Kina-kännare, översättare och doktor i kinesisk historia. Tom Hart, professor vid Centrum för Stillahavs-Asien-studier vid Stockholms universitet. Och producent var Helena Jige, själv heter jag Peter Welander.
–15 oktober 1999.
USA och Kina har idag kommit överens om ett avtal som öppnar dörren för Kinas inträde i världshandelsorganisationen WTO. Det är en av de viktigaste ekonomiska händelserna i Kina på länge. Det säger Fredrik Cho som är chef för Skandinaviska Enskilda Bankens kontor i Peking.
Ja, det tycker jag. Jag har talat med några vänner och bekanta i Peking nu på morgonen. Jag tycker att det här kanske är lika viktigt som den tredje plenarsessionen av den 11:e partikongressen då Deng Xiaoping la ut politiken för att öppna dörren för reformpolitikens väg. Så att det här är kanske nästan lika viktigt.
Dagens överenskommelse mellan Kina och USA innebär att Kina förbinder sig att öppna sig ännu mer mot omvärlden. Skyddstullarna sänks på rader av varor och Kina tar dessutom bort statligt stöd till export av kinesiska produkter. Utländska banker och försäkringsbolag liksom telefonbolag ska få det lättare att arbeta i Kina. Dagens överenskommelse gäller handeln mellan USA och Kina, men de här förhandlingarna har ansetts vara den viktigaste nyckeln till Kinas inträde i världshandelsorganisationen WTO. Det är en historisk och symbolisk överenskommelse. Kina lämnade frihandelsklubben för nästan 50 år sedan, år 1950. Det var ett år efter det kommunistiska maktövertagandet och kommunistpartiet brännmärkte företrädaren till världshandelsorganisationen som en kapitalistisk klubb. Men sedan dess har Kina förändrats. Landet har de senaste 20 åren styrt med full fart rakt in i marknadsekonomin. Och nu ser det alltså ut som om landet också kommer att bli medlem i världshandelsorganisationen WTO. WTO är en slags världshandelspolis som sätter regler för världshandeln och som kan utdöma straff för de länder som bryter mot reglerna. Fredrik Cho vid Skandinaviska Enskilda Banken i Peking säger att en av de viktigaste slutsatserna man kan dra av dagens överenskommelse det är att det är en seger för reformfalangen inom kommunistpartiet i Kina.
Reformfalangen inom partiet har då en yttre oantastlig anledning till att driva fortsatta hårda former om strukturering av ekonomin. De vill ju också få till ett mera konsistent regelverk, rättsväsende, som man då kan applicera på samhället inom ekonomin, inom alla sektorer. Och detta är någonting som man har haft svårt att genomföra när man då bara har haft att säga inhemska skäl att andra. Men nu med detta så har man då en bra trojansk häst att tillgripa.
Fredrik Cho, Skandinaviska Enskilda Bankens chef i Peking. Han intervjuades av vår Asienkorrespondent Staffan Sonning.
–21 december 1999. Kina och Falun Gong.
Och vi
I P1-morgon ska nu till Kina. Falun Gong, den förbjudna meditationsrörelsen i Kina, har gått under jorden sedan några av ledarna fått långa fängelsestraff. Den enda plats i hela stora Kina där det fortfarande är lagligt att praktisera Falun Gong är i den politiska och ekonomiska frizonen Hongkong. Men trots tillståndet så finns det utövare som drabbas av förföljelsen också där. Frilansjournalisten Niklas Forsberg besökte en Falun Gong-samling i en av Hongkongs parker.
Skyskraporna omringar den lilla parken där 50 stycken Falun Gong-anhängare har ställt sig beredda för att börja morgonens övningar. Någon ställer fram en kassettbandspelare och knäpper på den speciella Falun Gong-musiken. Bara några kilometer längre norrut på andra sidan gränsen till Kina skulle en sån här samling kunna leda till arresteringar och långa fängelsestraff. Men det är inget som hindrar utövarna här. Än så länge har det gått bra. Hongkong är ett fritt samhälle och vi är inte oroliga inför framtiden, säger Sophie Xiao, som är en av dem som kommit till parken den här morgonen.
We are so far so good because of Hong Kong government, you know, always being, you know, saying we can do whatever we like to do, and it's also Hong Kong is free society, which people has freedom to have their own belief, religion, or conscience, or whatever, you know. It's different from China.
De är ledsna över det som sker i Kina, men ingen verkar speciellt upprörd, och jag förstår ganska snart varför. En av grundstenarna inom Falun Gong-läran är nämligen att hålla sig lugn, att visa tålamod, ödmjukhet och inte oroa sig. Fiona Qing, som står alldeles bredvid mig, säger att attacken på rörelsen i Kina snarare har stärkt henne i övertygelsen om att Falun Gong är det rätta.
This is to test how we face such pressure, whether we are still able to continue practicing. Then, you know, only genuine goal will come out of all these trials and tribulations.
Deltagarna ställer sig barfota på små gröna handdukar. De blundar, koncentrerar sig och börjar utföra likadana långsamma rörelser med armarna. Men också i Hongkong finns det människor som råkar illa ut på grund av sitt Falun Gong-engagemang. Fiona Qing själv till exempel, hon förlorade sitt arbete för bara några veckor sedan när hennes chef fick syn på henne i TV i ett Falun Gong-sammanhang.
My boss saw me on the TV. And she was very angry, so she said she could not use me anymore because the company does a lot of business in China. And then, you know, for me to work there, she thinks that, you know, it might have some negative impact on the company.
Företaget där Fiona arbetade har täta kontakter med Kina, och chefen var rädd för att företaget skulle skadas om det kom ut att en av deras anställda var Falun Gong-utövare. Fiona säger att hon är fri nu, att hon inte behöver arbeta där mer, och vänder därmed i sann Falun Gong-anda problemet till något positivt. En annan tydlig konsekvens i Hongkong av den kinesiska regimens tuffa attityd mot Falun Gong-rörelsen är att allt färre människor ansluter sig. Tidigare brukade förbipasserande vara nyfikna och stanna till och vara med en stund. Det händer allt mer sällan nu för tiden. Den kinesiska propagandan att Falun Gong är en ond sekt har skrämt bort Hongkongborna, resonerar de jag möter i parken. I Hongkong finns ungefär 1000 utövare, och de ses varje morgon i olika parker runt om i stan för en 2 timmar lång övning. Det finns en ordentlig struktur med 5 olika moment, och målet är att uppnå ett fredligt hjärta, rent sinne och en frisk kropp. Och det fungerar verkligen, säger Sophie Xiao, som har övat i 2 år.
I found, you know, I become calm and you know, more understanding of others. I can think for others first, you know, when encounter things, you know, that's I've become a much more happier person than I was.
Hon har lärt sig att sätta andras behov före sina egna och har blivit en lyckligare människa, säger hon. Det verkar onekligen harmlöst, och det är svårt att förstå vad den kinesiska regimen reagerar så starkt mot. Kanske är det just den självuppoffrande livsstilen i kombination med det enorma antalet utövare som skrämmer ledarna i Peking. Enligt Falun Gong-rörelsen finns det 100 miljoner utövare runt om i hela världen, och över hälften av dem finns i Kina. Kommunistledningens tradition i Kina har ju alltid varit att slå till mot strömningar som samlar stora skaror människor. Men Ken Hongzhe, som är en av ledarna för Falun Gong i Hongkong, menar att Kina inte har något att frukta. Falun Gong har varken något ekonomiskt eller politiskt intresse. Det är till och med så att Master Li Hongzhi, rörelsens grundare, uttryckligen har förbjudit sån verksamhet.
Yes, that's a very strict rule. What we want is just to let more people know about Falun Gong and learn Falun Gong, so they will become better people and they have a better mind, a better mental quality and also a much better health. That's what we are aiming for. So we are not looking for any benefits for ourselves.
Musiken har tystnat och deltagarna sätter sig ner i lotusställning. Den sista halvtimmen är till för meditation och Ken Hongzhi letar fram rätt kassettband.
Another kind of music. That's the music for meditation. And we'll play it for half an hour.
Rösten på bandet tillhör Master Li, som 1992 började sprida kunskapen om Falun Gong. Numera bor han i New York eftersom han är efterlyst i Kina. Han är en stark ledare och böckerna han skriver om musiken med hans röst används av alla Falun Gong-utövare över hela jorden. Men det är ingen religion, påpekar alla bestämt, och Master Li är ingen gud. Men Fiona Qing, som förlorade sitt arbete, kan inte låta bli att berätta om den gång hon mötte Master Li.
You know, he can tell us so many things about the universe, about human beings, about, you know, life in existing in this universe, and in every detail that we, you know, every question that we ask, he has such a, you know, good answer that, you know, we will never be able to think of in the human beings.
Han har svaret på allt, säger hon. Och ett av de starkaste intrycken från deras möte var när de tog i hand. Master Lees hand är inte som någon annan hand. Den är extremt mjuk, säger Fiona Qing.
His hand is extremely soft. Very different. Very different from anybody's hand. Yeah.
Niklas Forsberg i Hongkong.